In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Ja, välkomna säger vi då till Sillypodden. För er som precis har slagit på Premier League-podden här och förväntade sig en vanlig analys utav Premier League-fotbollen, så kan jag meddela att den inte har spelats på ett par månader nu. Och att vi därför kommer byta fokus lite grann på vår internationella fotbollsbevakning här. Vi har gjort Premier League-podden i några veckor utöver här. Men känner att det är mer relevant att ta ett större grepp om hela den europeiska fotbollen, eller kanske den globala fotbollen. Och det gör man väl lämpligast en sån här galen säsong som i kanalen Sillypodden, helt enkelt. Frida Fagerlund, hör du mig?
Jag hör dig, jättetydligt.
Ja, tanken är så här nu framöver. Kommer vi ha två stycken nyhetsuppdateringar i Sillypodden varje vecka kring vad som händer med den internationella fotbollen och den nationella förstås. Då vi får sådana besked också. Vi försöker ge er så brett som vi bara kan. Har vi någonting nytt att rapportera från England eller väntar vi på veckoslutet?
Nej, alltså det känns som att just nu de två spelarna som det främst handlar om, eller som det snackas mest om, är ju dels De Bruyne då i City och hela den här kontraktshärvan som vi säkert kommer gå in på lite djupare. Och sen dels är det då om Thomas Partey, om han är på väg till Arsenal eller inte. Och han verkar faktiskt vara det. Så att det är de två liksom huvudspåren som gäller just nu.
Mm. Vi kommer in på både De Bruyne och Partey lite senare som sagt. Vi får ta någon slags koll runt om i Europa och huruvida fotbollen återvänder snart eller inte. Vi har lite från Spanien. Där har flera lag dragit igång med träningen den här veckan. Inte okontroversiellt förstås. Spanien är ett av de hårdast drabbaste länderna i Europa. Där har man i alla fall kommit igång med träningen. Och förväntar sig att säsongen ska komma igång i juni då. Precis som Premier League hoppas kunna göra också. Även Allsvenskan för den delen hoppas ju komma igång i juni. Men det spanska beslutet, förvånar det dig, Frida?
Ja, alltså det är ju ganska, jag tycker det är ganska svårt, alltså hela det här, just eftersom att jag har ju full förståelse för att klubbarna måste komma igång med träningen om man förväntas börja spela matcher igen i juni. Alltså de måste få några veckor på sig liksom att känna in fotbollen igen. Det är väl klart att det förvånar att just La Liga liksom är så snabba på att starta igång igen, just precis som du säger, eftersom Spanien är ett av de värst drabbade länderna. Sen samtidigt så tror jag att jag har en ganska jag är ganska splittrad i den här frågan. Alltså man ser här i England i alla fall, så är det väldigt många journalister och några spelare och andra liksom personer som tar väldigt tydligt avstånd från Premier Leagues planer på att återuppta alltså ligan igen och sätta igång med träning och sådär. Och en liten del av mig tycker ju liksom att ja, men om vi nu ska börja öppna upp samhället igen så smått, alltså inom de närmaste veckorna så kommer man öppna upp kaféer här till exempel och klädbutiker och den typen av företag. Tyvärr så kommer inte pubarna är det som kommer att öppna sist enligt Boris, vilket många engelsmän är väldigt förfasade över. Men i övrigt så kommer liksom samhället sätta igång, och då kan jag tycka lite att ja, men då måste ju fotbollen också sätta igång. Alltså jag har full förståelse för att vissa spelare kanske är rädda och för att bli smittade och så vidare. Samtidigt så är jag fullständigt övertygad om att den här apparaten som just spelarna kommer ha omkring sig med läkarteam och möjlighet att testa sig och så vidare. Det har liksom inte gemene man som jobbar på ett café eller en restaurang eller i en klädbutik och som för övrigt liksom tvingas ta åka kommunalt eller kollektivt till sina arbeten och så vidare. Så att, alltså jag kan ändå tycka att ska vi nu liksom öppna upp samhällena igen, ja, då får vi väl öppna upp fotbollen också. Men det är bara så jag ser på det hela.
Ja, alltså det är... Alltså huruvida saker är säkert eller huruvida saker är rätt och så här, det blir svårt att spekulera kring. Men man resonerar i alla fall lite olika runt om i Europa. Vi vet ju att den holländska och den franska fotbollen till exempel är pausade. Eller ja, säsongen är nedlagd helt enkelt. PSG har utsetts till mästare bland annat. Sen är det ju stökigt och det har överklagats och det kommer bli rättsliga processer runt det här också. Det är väl Lyon bland annat tror jag som har på något sätt försökt överklaga det här beslutet, i alla fall tabellplaceringar och så vidare. Men i Italien pratas det ju om att försöka öppna upp ligan igen. Italien såklart, landet som kanske är allra värst drabbat utav coronaviruset, där på något sätt som blev hela hotspotten för Europa. Där är ju idrottsministeriet och fotbollsförbundet inte bästa kompisar. Och det är mycket tjafs mellan olika tunga gubbar i Italien just nu om huruvida det här ska tas vidare eller ej. Och om man ska tro rapporterna som har kommit senaste tiden så tyder väl mer och mer på att säsongen även kommer avslutas i Italien. Man kommer inte plocka upp fotbollen i någon närtid där, men inget beslut i alla fall fattat.
Nej, och det viktigaste är ju också att matcherna spelas utan publik. Alltså det är där man kan tycka, alltså, så länge inte människor samlas på något vis, alltså, och ska se de här matcherna ihop. Jag läste att var det Midtjylland möjligtvis i Danmark som hade kommit på någon lösning att de skulle ha någon sorts drive-in under matcherna, att de skulle sätta upp stora skärmar och så får man liksom köra med sin bil och parkera på en stor parkeringsplats, alla fansen, och se matcherna på så vis. Det är ju en typ av lösning, men det är ju lite det här i England också som polisen exempelvis är bekymrad över, just att man inte vill att människor ska, till exempel om det nu skulle spelas matcher på Anfield, att en massa supportrar skulle samlas utanför och sådär. Men kan man bara komma runt det problemet eller lösa det på något vis, Då har man ju ändå, ja, men då är det ju bara liksom, eller bara, det är rätt så många som arbetar kring liksom fotbollslag. Det är ju inte bara en trupp på 25 personer, utan det är ju många fler än så. Men kan man bara liksom minska på antalet människor så borde det ju inte vara några problem egentligen.
Nej, precis. Bundesliga som ju de som är närmast till buds då att starta upp sin liga. Det var ju prat om den 9 maj, det var det första beslutet, det har skjutits upp till den 15 nu. Sen ska de ha ytterligare samtal tror jag imorgon, så att det kan komma andra besked också. Men jag tror att det är den 15 som gäller just nu, alltså nästa vecka då. Och där har man tagit fram ett väldigt utförligt liksom system för att kunna göra det här. Det handlar om olika zoner där olika funktionärer och tränare och spelare får röra sig. Det handlar om en samordning utav testande utav funktionärer och spelare. Totalt tror jag att 20 000 tester eller något sånt där kommer användas under perioden som det skulle ta då att spela färdigt säsongen. Och det har man fått godkänt då också utav det tyska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten. Man har sagt att man har ett överskott på tester i Tyskland. Man har alltså fler än man behöver, så att det inte är så att det här testandet går ut över sjukvården eller så.
Nej, där kan man ju tillägga att det är ju 0,4% av Tysklands liksom hela, vad säger man, weekly capacity. av tester som det gäller. Så att det är ju verkligen ingen stor summa.
Nej, precis. Men Tyskland, och såklart så tittar ju de övriga europeiska förbunden och de övriga ligorna på Tyskland när det gäller det här systemet och när det gäller att komma igång. Alla följer ju det här arbetet just nu. Dels för att de är först ut, men dels också för att Tyskland är bra på sånt här. Det ska väl ingen tro något annat än att tyskarna kommer genomföra det här med noggrann planering och med strikt disciplin. Det kanske är en fördom om tyskarna, men ja, det känns ändå som att det ligger en hel del i det när det gäller tyskar.
Sen så, en bra fördom i så fall, får man ju säga.
Ja, men herregud. Men alltså det tror jag många noterat som haft med tyskar att göra genom åren, att visst är de organiserade. Är det någon som är i tid? Det brukar vara svenskar och tyskar. Nu tittar väl, som jag förstått det, allsvenskan ganska mycket på hur Danmark planerar att göra det också med sin organisation. Sen har inte vi riktigt samma restriktioner runt hur folk får röra sig och såna här saker på stan i Sverige, vilket nog ställer lite andra. Det är väl ganska öppet i Danmark också nu, men jämfört med hur det ser ut i hos er i England till exempel. Här får ju folk ändå röra sig fritt hela dagarna om de vill. Vilket då ställer lite andra krav på det här just med folksamlingar utanför arenor eller på barer eller vad som helst. Va? Att det kan plötsligt bli trångt om det är så att det börjar spela fotboll igen. Det kan vara svårare att kontrollera. Det vet jag faktiskt inte. Vi såg att det var någon raggarträff, va, i Falköping i förra veckan. Det var plötsligt 1000 pers som stod och brände gummi tillsammans på någon parkering. Och det var kanske inte så lyckat. Och det är på något sätt, så kan det ju bli, va?
Där slår min fördom gentemot folk från Falköping in, kan jag säga. Och jag får säga så, för att jag har vänner från Falköpingstrakten som jag tycker väldigt mycket om, så att det är inget negativt. Så.
Nej. Alltså, det var inte jordens slump att det var just i Falköping.
Så. Nej, du sa det.
Ja, herregud, jag är född i Tibro, ska ni veta. Det är inte så långt härifrån.
Nej, jag är inte heller någon. Jag kan inte heller skryta om var jag kommer ifrån. Om man liksom ska prata om Volvo-bilar och sånt. Men ja, det lämnar vi.
Ja, nej, men det har varit mycket snack såklart om smittspridningen och den allmänna situationen. Men en annan fråga som det har varit mycket fokus runt är ju faktiskt spelarna. Och deras säkerhet, en del spelare är inte alls speciellt sugna på att återvända till träningsanläggningar och lämna familjer för att leva i karantän. Det är ju också en av de här förutsättningarna för att fotbollsligorna ska komma igång. Spelarna kommer vara helt skilda under hela den här perioden från sina familjer och från övriga anhöriga, utan kommer bo då på särskilda karantänhotell och så vidare där de kan testas och där man kan hålla koll på så att det inte kommer in någon smitta i truppen och så vidare. Dybala är ju en spelare i Italien som har haft smittan och som har svårt att bli av med den. Han har varit sjuk väldigt länge. Det kom ett rykte här. Det läckte ju uppgiften om att Dybala fortfarande skulle vara sjuk. Och det är Mundo Deportivo som skriver att det här ryktet ska ha läckts utav Cristiano Ronaldo.
Ja.
Därför att han i sin tur då inte vill ansluta till truppen för han själv är rädd att bli smittad. Så har han då läckt det här med att Dybala är smittad för att själv då kunna peka på de här uppgifterna och säga att nej, då vill inte jag återvända till träningsanläggningen och till truppen. Hur mycket det stämmer, men det är ju trots allt Sillypodden det här, så att vi får referera till Mundo Deportivo ibland.
Går inte det i linje egentligen med hur man ser på Cristiano, alltså utan att känna honom?
Visst känns han väldigt vad heter det, hypokondrisk. Han har ju en sån aura av att ha basilskräck.
Och det har säkert servat honom oerhört väl under alla de här åren, eftersom att han är så fysiskt monster på det sättet, alltså en sån riktig idrottsman. Men jag är inte förvånad över det här ryktet, Så mycket kan jag säga.
Nej, precis. Och han är ju inte den enda som har uttryckt oro inför detta. Sergio Aguero är ju en spelare som har varit ganska öppen med att han känner en väldig olust inför att återvända till den här miljön, att lämna sin familj och så vidare. Och riskera att bli smittad. Det har varit en hel del skriverier om i England.
Ska inte du som Liverpool-supporter också ta upp vad Dejan Lovren tycker om corona? Om du har sett det?
Det har jag faktiskt missat.
Nej, det var någonting om att det var han var lite konspiratorisk, om man säger så. Och jag vet inte ens om... Jag antar att det är ett riktigt citat, att han liksom själv har sagt det.
Alltså han säger ganska mycket lustiga grejer. Så att
ja, men exakt. Det var därför jag tänkte liksom att det här måste också vara sant. Det verkar som att han trodde liksom... Han trodde inte riktigt på det, att det här bara var ett sätt för läkemedelsföretag eller för staterna att få oss att vaccinera oss eller någonting i den stilen. Men,
sagt,
det kanske inte är helt korrekt. Jag vet, jag bara såg det i förbifarten och suckade lite och gick vidare med mitt liv. Men när vi nu pratar om liksom uttalanden som stämmer och rykten som stämmer in på olika spelare, så stämmer det rätt bra in på honom.
Ja, precis. Dels för att han är en liten sån där galaxhjärna ibland. Men han kan ju också ha sagt det här på typ 7 olika språk, tror jag. Alltså han är ju en extrem person på många sätt, Dejan Lovren. Det minst att han ibland har en del idéer och just det här att han pratar fruktansvärt mycket olika språk. Han är ju en fantastisk karaktär på många sätt. Han är lite grann som han är som fotbollsspelare. Briljant på vissa sätt. Och en säkerhetsrisk för alla runt omkring på andra sätt.
Ja, men jag gillar Lovren. Jag är på hans sida.
Ja, han ska ju vara en väldigt populär figur i omklädningsrummet och så vidare. Han är ju bästa kompis med Mohamed Salah till exempel. Vilket också känns som ett udda par, men de har ju verkligen funnit varann. Men annars är det här med spelare, att de utsätter sig för risker och sådär. Men det gäller ju ganska många i samhället. Sen kan jag tycka att det här argumentet som de ofta får, att ja, men ni tjänar ju hundratals miljoner om året liksom. Vad sägs om alla de som har en vanlig lön men ändå utsätts av faran? Jag tycker inte att det är ett argument i sammanhanget. Man ska inte behöva acceptera de tjänar inte hundratals miljoner för att utsätta sig för risk.
Nej, alltså jag förstår hur du tänker, absolut, och jag förstår det argumentet. Sen samtidigt, när de börjar öppna upp kaféer och klädbutiker här, är det någonting vi behöver? Måste folk gå och köpa en kaffe? Måste den personen som jobbar i den kaféet, måste den vara där? Alltså det går att dra det alltså, argumentet verkligen, hur långt som helst. Så att men det är en svår fråga. Det är en jättesvår fråga.
Ja, verkligen. Nej, jag tycker bara att det är inte spelaren man ska kritisera i sådana fall. Det är ju... De är ju som sagt bara människor.
Ja, gud ja. Absolut. Sen får vi ju inte glömma bort att den här studien som kom från FIFPro för inte särskilt länge sedan, som visade att oerhört många spelare lider av det här som sker just nu, att de inte kan åka på träning och så vidare, att det liksom har tärt på dem alltså rent mentalt, och det var mycket snack om psykisk ohälsa och så vidare, så att det finns ju den aspekten också, att det säkert sitter många spelare som liksom bara längtar efter att få komma igång igen, så att det finns säkert liksom folk som förespråkar alltså båda sidorna ganska starkt.
Ja, precis. Ja, det är ju en ny situation för alla, såklart. Och det kommer ju säkert vara väldigt olika reaktioner bland olika spelare. En som har varit ute och snackat i media, kanske inte om just det här, men om faktiskt ganska mycket annat, det är ju Kevin De Bruyne, som intervjuades i en belgisk publikation som jag inte har namnet på just nu. En belgisk tidning i alla fall, där han var med på videolänk. HLN heter den. Står säkert för något snitsigt. Som jag inte kan... Nu ska vi se här. Het laatste nieuws. Alltså, det är ju då...
Yeah.
Ja. Den flamländska delen utav Belgien som De Bruyne har intervjuats av och pratar då ganska mycket om sin framtid. Han pratar även om Peps framtid, bekräftar där i att Pep verkar stanna ett år till, i alla fall det intrycket som De Bruyne har fått, men att han själv kan vara beredd att lämna då, om det här som man nästan har glömt bort nu då, Manchester Citys dom att de inte får delta i Europaspel under två säsonger. Om den blir realiserad, helt enkelt att överklagan inte går igenom, då säger han uttryckligen i den här intervjun att då kan han tänka sig att lämna klubben. Och det är ju såklart ingenting som Manchester City-supporterna vill höra, men kanske inte heller så förvånande.
Nej, alltså han har ju varit ligans kanske bästa spelare, eller har väl varit det under säsongen. Så det var ju givetvis ett jättetapp för City, och det var väl lite det vi, alltså när det här beskedet kom i, det var ju på Alla hjärtans dag till och med, minns jag, 14 februari, så var ju det första man började prata om det kunde bli så att det skulle bli en eventuell spelarflykt. Och sen dess har det ju, precis som du säger, hänt ganska mycket, och nu vet man ju inte alls hur coronaviruset kommer påverka transfermarknaden, men vi kan väl liksom räkna med att det inte kommer bli samma det kommer inte bli samma summor, det kommer inte bli spelare kommer inte flytta hur som helst heller. Så att det är ju en helt annan situation just nu. Och senast idag så såg jag att De Bruyne var inställd på att börja diskutera ett nytt kontrakt med City så fort liksom hela den här nuvarande säsongen liksom var avslutad, och man hade kunnat, om man har lagt den åt sidan. Men det skulle väl inte förvåna mig om det, även om han kanske hade haft i tanken att han ville flytta, så är det kanske inte, helt enkelt inte möjligt för honom att göra det, alltså nu i sommar. Så att och likaså med Pep kanske. Visserligen kom det rätt många rapporter under våren om att nej, men han kommer stanna och kommer liksom hedra och alltså fullfölja sitt kontrakt. Samtidigt så hade han kanske någon annan tanke i huvudet, och så hände allt det här. Så att det är väl där man står just nu.
Ja, det är väldigt mycket som har liksom kastats om kull, och många planer som har fått drivas upp såklart på grund av coronaviruset och osäkerheten kring allting som händer. Han fyller ju på här också att the club has told us they are going to appeal and that they are almost 100% sure that they are right. De är nästan säkra på att de har rätt.
Ja, sen vet vi fortfarande inte hur det kommer bli, alltså om det kan bli så att det blir liksom en uppskjutning på själva straffet. Alltså om de faktiskt kommer få delta nu i nästa upplaga. Nu vet vi inte ens om det kommer bli en nästa upplaga. Alltså en upplaga då för säsongen 2021. Men det kan ju bli så att de ändå får delta där. Även om andra klubbar kommer se till att försöka förhindra det, såklart. För att, ja, de är ju liksom... alltid liksom med och i titelsnacket när de väl är med. Så att det är mycket, mycket som är oklart. Men självklart är det ett jättetapp för City liksom, och tappa honom. Det kan ju inte sticka under stolen.
Nej, så är det verkligen. Vi har lite andra silly nyheter att ta upp också. Bland annat det här som rör Leroy Sané. Och det här uttalandet från Jupp Heynckes, som ju såklart är en tung röst i Bayern München-sammanhang. Ganska hård sågning utav Sané ändå, kan jag tycka. En spelare som ju har varit otroligt bra, liksom en ung tysk och så vidare. Men jag menar på att Sané absolut inte är värd några stora pengar, han är inte en världsklassspelare. Och så vidare. Bayern München ska inte betala den här jättepengen för Leroy Sané. Vad känner du kring det här uttalandet?
Nej, men jag tänkte använda samma ordval som du gjorde, just det här med att det är ganska hårt av honom att säga på det viset. Alltså, nu var det ju länge sedan man såg Sané spela. Det var ju där i Community Shield-finalen. Den skadan där som grusade hans flytt, som troligtvis hade skett alltså i dagarna därefter, om bara inte det hade skett. Alltså, han är ju en, man kan inte ta ifrån honom hans talang, alltså så mycket kan man ju säga. Och det finns ju en anledning till att Guardiola, även om Sané inte har varit hans favorit rent personlighetsmässigt och inställningsmässigt, så har han ju fortsatt att spela Sané en hel del. Och det indikerar ju att det fortfarande är en fantastisk fotbollsspelare. Sen har han ju haft de här problemen med attityden och så, som både då Guardiola har haft lite problem med, och Jogi Löw också i landslaget, som gjorde att han inte kom med i VM-truppen i Ryssland till exempel. Så att det är klart att det finns sådana grejer som kanske också har varit en åldersgrej, vem vet. Alltså, han kanske är en helt annan människa nu ett år senare, och i och med skadan och allt så här. Men jag tycker det är lite hårt av Henkes att ge sig på hans liksom fotbollsmässiga kvaliteter, för att de finns ju där, alltså utan tvekan.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ja, alltså, verkligen. Sen är det stora frågetecknet som ju alltid är någon som har dragit ett korsband precis. I den här åldern också, 23-24 är han väl nu. Och missat så pass mycket fotboll. Hur lång tid tar det innan han är uppe på den här nivån igen som han var när han var som allra bäst? För under en period var han ju Manchester Citys kanske allra bästa spelare för ett par säsonger sedan. Men det har ju liksom inte, han har inte riktigt lyckats hålla den nivån även när han har varit hel under någon längre period. Men kvaliteterna har ju alltid funnits där.
Ja, och det är väl lite sådär också att just det här med knäskador och alltså skador av det allvarliga slaget, det är som att först då så ser man, kan man verkligen se liksom en spelares liksom sanna natur lite grann, för att antingen så blir det så att spelaren i fråga oftast blir mycket mer disciplinerad, mycket noggrannare med sin kost, liksom lägger några hjärta och själ för att hålla kroppen i trim, eller så går det åt andra hållet att man liksom kollapsar helt och hållet. Så det skulle bli väldigt intressant alltså nu när han börjar tillfriskna igen liksom, och se om det har skett någon förändring alltså, hos honom. För att det lärde jag gjort. Alltså, sådana här skador påverkar ju människor. Alltså, både på ett personligt, personlighetsmässigt plan, men också som fotbollsspelare i stort.
Verkligen. Vi har fått en del frågor. Jag tänkte vi kan väl kliva på med det direkt här. Vi har fått en fråga från Gunnar Swede som skriver så här. Vad tror ni att normalpriset på en bra fotbollsspelare ligger på i sommar? Får vi se någon affär på en summa i klass med 50 miljoner ens? Alltså 50 miljoner pund. En summa som förra sommaren kändes som skåpmat och var och varannan medelmåtta värderades till. Eller blir det bara lån och swap deals? Ja.
Ja, alltså för Arsenal del så har man ju fått höra att de främst kommer fokusera på swap deals och eventuellt då alltså spelare med utgående kontrakt. Alltså det ryktades ju väldigt mycket, eller har gjort nu de senaste veckorna, att Willian ska vara en spelare för Arsenal. Men just nu så begär han alldeles för hög lön för att de ska vilja gå med på att signa honom. Och just om man ska liksom få in Partey i den här liksom devisen, så har det ju kommit uppgifter om att Lacazette skulle kunna vara ett namn för Atletico, och då kanske man kan få till någon sorts swap deal där. Man får ju lägga på såklart lite pengar, men att man på något sätt kan komma runt det på det viset. Annars så är det ju 45 miljoner pund som har nämnts för Partey. Och vilket, ja, alltså det är ju mycket pengar. Men precis som du säger så har vi ju sett liksom summor som är långt högre än det de senaste transferfönsterna. Jag tror att de klubbarna som mår bra fortfarande, trots allt det här som har skett, bland annat Manchester United, kommer vara de som liksom fortfarande kan betala ganska höga summor. För exempelvis då Jadon Sancho, alternativt Harry Kane som man också ryktas vilja ha. I övrigt så kommer vi nog inte se lika många sådana stora dealer. Liksom.
Mm. Vad är dina tankar kring Partey då? Till Arsenal. Kommer ju kliva in då centralt på mitten.
Ja, nej men det är precis en sån spelare som Arsenal behöver, tycker jag. Alltså han... Alltså dels så vet vi inte riktigt vad som kommer ske alltså på, när vi pratar om de övriga mittfältarna. Det finns ju vissa frågetecken kring Ceballos till exempel. Man vet inte om han kommer liksom stanna eller om han kommer försvinna. Torreira är på väg tillbaka och förväntar sig som vara fullt frisk i början på nästa säsong. Och jag tror liksom att Partey hade blivit en väldigt bra... ett väldigt bra komplement där, för att det känns ändå som att de har saknat någonting. Alltså nu tycker jag att Xhaka till exempel har varit väldigt bra sen Arteta klev in exempelvis, men alltså en sån som Guendouzi, alltså där finns ju fortfarande utvecklingspotential hos honom, men jag tycker att det hade varit en jättebra värvning för Arsenals del, absolut. Och han hade säkert passat in där alldeles strålande.
Alltså spelar han som han har gjort i Atletico, då kliver han ju rakt in före alla de här som vi har pratat om.
Ja, absolut. Och sen har ju liksom Arteta föredrar ju, eller alltså, han har ju främst använt sig av en 4-2-3-1-formation. Och där kan man ju absolut se liksom, där kan ju liksom Partey kliva in och ta en av de två mittfältspositionerna där bakom liksom front bakom de här trean då. Så att nej, men absolut, får de till den övergången så är det en riktigt bra affär för Arsenal. Mm.
Theo Berglund undrar, vilken blir sommarens eller nästa fönsters största övergång sett till prislapp och hur mycket kommer han kosta? Ja, det där är ju väldigt svårt att säga. Den spelare som det ryktas om och som verkar vilja flytta och som hade kostat väldigt mycket pengar är ju Neymar. Alltså redan världens dyraste spelare då när han gick till PSG för några säsonger sedan. Och han vill ju tillbaka till Barcelona och Barcelona vill ha tillbaka honom. Trots att de har bråkat så pass mycket de här åren så känns det som att de vill hitta tillbaka till varandra. Det ska väl också vara ett någonting som Messi har uttryckt. Har det ryktats om i alla fall att han gärna ser Neymar tillbaks. Och för...
Är inte det den moderna fotbollen liksom ett supertydligt exempel? Alltså tänk, det är ju inte klokt egentligen när man tänker på det. Att det här ska få kunna ske. Att han ska få kunna gå tillbaka till Barcelona och så ska allt vara frid och fröjd igen. Det är ju helt galet.
Ja, ja, efter de har väl fortfarande en pågående liksom tvist i rätten om bonusar och allt det där. Är det ens löst? Alltså hela övergången från Brasilien till Barcelona, är ens allt löst runt det? Det finns ingen spelare det så mycket stök runt som Neymar.
Nej, jag tycker det är otroligt komiskt. Jag tror ju på att, ja, alltså vi får ju se om blir den av så är ju den övergången minst sagt anmärkningsvärd. Men annars tror jag ju att, alltså Harry Kane, det verkar ju som att han verkligen vill flytta han också. Och det verkar framförallt som att Tottenham är i väldigt stort behov av pengarna. Så att där kan vi också få se en övergång som kommer vara och nosa på runt miljarden. För det är han ju värd.
Det som du pratades om med Neymar då, det var väl någonstans runt miljarden också. Och det skulle då innebära att en rad Barcelona-stjärnor ska behöva flytta på sig först. Coutinho såklart, som Barcelona väldigt gärna vill bli av med, men som ingen riktigt har råd med.
Chelsea kanske?
Chelsea kanske, det har pratats om Chelsea. Leicester ska ju ha hört av sig. Eller Brendan Rodgers då var intresserad. De funkade ju bra ihop en gång i tiden. Men Leicester ska inte ha kunnat matcha ens i närheten av det Barcelona vill ha för Coutinho. Jag tror att Leicester var liksom intresserad av att ta över lånet från Bayern München egentligen. När de har meddelat att de inte vill förlänga med Coutinho. Känns det som att England är alternativet för honom om han nu inte ska spela i Barcelona nästa säsong. Men vi får se vad som händer där. Det var en hel rad med stjärnor i Barcelona som då skulle behöva säljas för att finansiera det här köpet av Neymar. Och liksom lyckas de med det, då tror jag nog att PSG, som ju verkar lägga allt sitt krut på att behålla Mbappé nu, erbjuda honom, det är liksom det största kontraktet, och bygga liksom laget runt Mbappé, se till att inte Real Madrid då i första hand nyper honom nästa gång hans kontrakt börjar närma sig sitt slut, och för att finansiera det och för att kunna bereda den här platsen åt Mbappé också, var beredd att sälja Neymar för rätt pris. Så att förutsättningen då att Barcelona kan få loss pengarna genom att sälja av lite annat dödkött man har dragit på sig under åren. Då ser jag nog ändå Neymar gå till Barcelona, och då skulle ju han vara den dyraste affären i sådana fall, det tror jag. Så var det med det, vet ni vad? Det var det vi hann den här tisdagen, den här nyhetsuppdateringen. Sillypodden är tillbaka på fredag igen, då hoppas vi har lite mer besked från England, eller hur Frida?
Ja, men vi kan väl inte räkna med det, men vi hoppas.
Vi går inte att räkna med någonting i dessa tider.
Nej,
så är det ju.
I dessa tider.
Ja, och lite mer besked från Tyskland också, och eventuellt någonting mer. Och sen så hoppas vi på fler rykten och så vidare. Men tills vi hörs nästa gång, ha det bra.